När kriget i Gaza bröt ut i oktober så var många bedömare ganska säkra på en viss sak. Det var att konflikten där också kommer att märkas här hemma. Och inte minst i en stad som Malmö. Kanske skulle det bli fler hatbrott, kanske till och med våld. Men hur blev det egentligen? Ökade hatet? Eller hände något annat? Det ska vi prata om idag. Lite längre fram ska vi också höra Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje berätta om hur den här redaktionen väljer och tänker och navigerar när vi bevakar kriget i Gaza. Det här är Du lyssnar på Sydsvenskan. Jag heter Eskil Fagerström. Ja, det ni hörde där var alltså ljud från en pro-palestinsk demonstration i Malmö i höstas. Och det var bland annat erfarenheter från att ha varit med och bevakat sådana manifestationer som fick Sydsvenskans reporter Kenan Habul att vilja titta närmare på just de där farhågorna från i höstas om att Gaza-konflikten skulle komma och ge nytt bränsle åt hatet i Malmö. Hej och välkommen till Du lyssnar på Sydsvenskan, Kenan.
Hej, tack.
Berätta, varför vill du göra den här granskningen?
Dels är det förstås allvarligt när hat och hot ökar, och dels handlar det förstås om den här bilden om Malmö. Vi har ju haft problem med antisemitism i stan ganska länge, och nu efter 7 oktober så har det ju kommit artiklar både i Sverige och utomlands där man pratar om att antisemitismen ökar, och då tänkte jag att jag ville se hur det ökar och även hur det förhåller, hur andra hatbrott, inte minst brott mot muslimer, hur det förhåller sig med den saken. Så det är det vi har försökt granska på olika sätt.
För det kom som en reflex eller en farhåga om att nu har vi den här situationen i Mellanöstern, det kommer att gå ut över Malmös judar.
Dels det, men dels också när man följer debatten om Malmö, det är väldigt intressant att kontrastera framförallt vad som skrivs på olika ledar och opinionssidor där den här staden utmålas som... Det stod i en av artiklarna jag läste när jag förberedde det här som antisemitismens huvudstad, och det är ju intressant att kontrastera det mot dels egna erfarenheter, dels det man hör från olika myndighetshåll och sen framförallt också vad man hör och ser från människor som på olika sätt är direkt berörda av det här.
Och vilken metod använder du för att komma åt det här, för att få en bild av stämningarna och det eventuella hatet som kommit efter?
Utöver det här givna att prata med alla som kan tänkas ha någonting att säga till om, både alltså muslimer och judar. Och då menar jag inte bara företrädare för organisationer utan alltså även samtal med människor som jag kommer i kontakt med på olika sätt i min vardag. Så har vi också bett polisen i Malmö att ta del av alla hatbrottsanmälningar. Vi har fått hjälp med att ta fram de här, och vi har fått ungefär 150 anmälningar som på olika sätt berör hatbrott där personuppgifterna är maskade, men man kan få ändå en uppfattning om vad det handlar om.
Så alltså, hallå polisen, vilka anmälningar fick ni in under 2023, eller vilken period pratar vi om?
Vi sa till polisen att vi skulle vilja ta del av samtliga hatbrottsanmälningar som på något sätt berör antisemitism och islamofobi. Mm. Under hela 2023. Och det var ju det som vi fick efter att de har själva fått gå igenom. Sammanlagt kom in runt 270 anmälningar tror jag 2022. Och då har ju polisen fått gå in manuellt och välja ut, göra ett urval till oss och sen maska dem, och sen har vi läst dem. Och jag ska också säga att jag har ju läst närmare 4000 artiklar som jag hittade i databasen Retriever som samlar i princip all svensk press. Först slog jag in sökordet antisemitism mellan 7 oktober förra året och 7 februari i år. Och sen gjorde jag samma sak med islamofobi. Så det är de två benen. Vad ska man säga, materialinsamlingen skedde främst genom artiklar och polisanmälningar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Om vi börjar med de här polisanmälningarna, vilken bild av hatbrotten i Malmö ger de egentligen?
Just här i Malmö är det lite komplicerat eftersom det totala antalet hatbrottsanmälningar var faktiskt färre under 2023 än 2022. Mm. Sen går det inte att förneka att anmälningarna rörande antisemitism har ökat i Sverige såväl som i Europa. Vi har ju också pratat med en polischef i Stockholm, tidigare Rikskriminalen som nu heter NOA. Och de har ju också sett ett uppgång, det handlar kanske om 30-40 anmälningar jämfört med föregående år. Säg att det var 160 i år mot 110 förra året. Alltså de siffrorna, exakta siffror finns i våra artiklar. Och utifrån de anmälningarna så kan man se vad är det för slags brott som folk anmäler. Och tendensen är densamma både här i Malmö och i övriga riket. Fast där har vi bara polisens ord, där har vi inte granskat själva anmälningen. Men det handlar om skadegörelsebrott, grovt förenklat. Det handlar om att folk klottrar hakkors. Och en del handlar också om att personen anmäler vissa slagord som sägs på pro-palestinska demonstrationer som antisemitiska. Sen ska det också sägas att det har ju hänt en del allvarliga incidenter. Inte minst här i Malmö finns det en person med släkt i Israel som har fått lämna stan på grund av hot. Så att det finns också personer som drabbas, men det mesta är skadegörelse.
Men att som då man tidigt, de här farhågorna som kom i början, de här formuleringarna om liksom antisemitismens huvudstad i Sverige, det syns inte riktigt om man tittar strikt på hatbrottsanmälningar, det underlaget.
Man ser att de ökar och sen, men det som handlar om attacker mot, vad ska man säga, enskilda, det syns inte där. Och det finns också intervjuer med en rabbin här i Malmö som har pratat med tidningen Dagen i slutet av januari som också sa att det blev inte så mycket antisemitism som vi har befarat. Sen förstås, vilket en av personerna som jag intervjuade pratar om, den här rädslan är påtaglig och det är klart att det är som någon avfärdar som klotter, alltså ha kors på en bänk. Det är klotter för en person, men någon som har överlevt förintelsen eller som har anhöriga som har överlevt förintelsen, för dem är det helt enkelt något annat. Det är en symbol för ondska.
Den hat. Subjektiva upplevelsen av utsatthet är någonting annat än siffrorna hos polisen, ja, naturligtvis.
Och sen ska man inte heller förneka det här som en av poliserna som vi också intervjuade i det här reportaget sa, att den judiska förskolan här i stan är den enda som bevakas och beväpnad polis när det är hämtning och lämning. Och det säger ju också någonting om omfattningen på problemet. Så att det är inte bara subjektiva upplevelser. Men vi har ju haft antisemitiska incidenter både under det här kriget och tidigare. Så jag tror det är en mycket komplicerad sak.
I ditt material finns ju också en mängd islamofobiska hatbrott som drabbat muslimer. Hur ser bilden ut där?
Där har vi sett att antalet anmälningar är färre, men de anmälningar som görs till stor del av privatpersoner, oftast kvinnor som har blivit utsatta på sin arbetsplats, på ute på gatan, och då handlar det är kvinnor som har slöja eftersom det är en så tydlig symbol som triggar igång en del som gör att de blir utsatta på olika sätt, både glåpord, men några har ju också fått slöjan avryckt och så.
En väldigt viktigt uppdrag med den här granskningen som du och Hibba Abbas har gjort tillsammans är ju att det är inte bara åsikter, man måste försöka komma så långt man kan i, och hur ligger det till med det här hatet också? Och jag tänker ingen vinner ju på att man utmålar Malmö som en mycket mer aggressiv och hatfylld stad än vad det själva verket är. Och jag vet att en impuls du berättade för mig var ju att du hade varit på någon av de här pro-palestinska demonstrationerna och din upplevelse där var inte av någonting av hat eller aggressivitet utan snarare tvärtom.
Det var när jag jobbade på julafton och skulle bevaka demonstrationen som gick då. Då kom en av arrangörerna fram till mig och sa: titta, det finns inga polisbilar här. Och så tittade jag mig omkring och såg faktiskt inga polisbilar. Då sa han: polisen har sagt till oss att ni är så bra på att sköta er. Och eftersom det är julafton så har vi inga resurser. Så vi litar på att ni kommer fixa det här. Och jag har ju sen kollat den bilden både med polisen här i Malmö och med polisen i Stockholm som säger att visst, man kan ju diskutera det som sägs, men i alla fall polisen här i Malmö, och jag har hört det från flera, de som än uttryckte det i bakgrundssamtal, att de är så bra på self-policing i de här demonstrationerna att arrangörerna själva plockar ut folk och ser till att de pratar engelska och svenska och så.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Man ska förstås ha den största respekt för människors upplevelse av att vara utsatta, men ändå verkar det som om det här inte riktigt blev så illa och så laddat som man befarade i höstas.
Det som är intressant är ju att i Malmö har det ju jobbats på flera olika fronter. Ett reportage som vi också jobbar med handlar ju om hur skolorna hanterat det. Så det här problemet har ju funnits i Malmö, men det har ju också funnits ett medvetenhet och olika aktörer har på olika sätt jobbat för att stävja det här. Så det är också en bild som jag försöker pussla ihop nu, hur det har varit i skolorna. Och än så länge när jag jobbar med det så framstår, visst har det funnits även incidenter bland elever, men inte heller där har det ju varit så pass många så som folk i alla fall befarade.
Mm.
När man läser, om man läser till exempel intervjuer i början av oktober och allt som sades om vad folk kände och vad de var rädda för, så har det ju kanske inte besannats på samma sätt. Men när man pratar med företrädare för judiska organisationer så säger de ju att antisemitismen eller rädslan har ökat, och det finns ju en opinionsundersökning som Judiska centralrådet gjorde som visar på att det finns en stor rädsla, att många överväger att flytta och så. Så man ska akta sig för att komma med allt för hårda slutsatser i den ena eller andra frågan. Jag tror att man tjänar på att försöka nyansera det oavsett vilken ideologisk ståndpunkt man har.
Jag tänkte på det, du har ju själv valt att vara aktiv. Många kanske i vår tid har dragit sig tillbaka från sociala medier, men du finns kvar och tar debatten där. Och vad jag förstår tycker också att det är värt det för en reporter att finnas där trots allt. Berätta lite om det där.
Nej, jag är väldigt öppen med vissa saker. Till exempel, jag har ju själv bakgrund i Bosnien och jag har ju funderat mycket att det här senaste kriget har ju gjort att mycket av det som jag upplevde själv som barn, kriget i Bosnien, som jag inte kunde sätta ord på, har jag ju kunnat identifiera mig med nu. Och sen en annan fördel är att på sociala medier så blir du ifrågasatt för både det du skriver men också det du ger uttryck för. Och visst, mycket av det handlar ju om den här kulturkampen och folk vill positionera sig, men det finns ju också väldigt många som faktiskt kan frågan, som kan ifrågasätta dig, som kan komma med konstruktiv kritik. Om jag har 5 redaktörer här på tidningen så har jag miljontals potentiella redaktörer på Twitter till exempel. Sen att 99% av dem kanske inte har intresse eller lust att ha en konstruktiv diskussion. Det må vara så, men det finns ju alltid den här liksom promillen som kan saker, som kan få en på andra tankar. Och där kan jag komma i kontakt med personer som man kanske inte träffar i min vardag som kan beskriva.
Nej, och man förstår om det är vissa liksom argument eller vissa synsätt som är väldigt dominerande bland de som känner jättestarkt det där. Så det är klart att man kan ta med det i beräkningen, man kan förstå, det kan vara att man kan bemöta eller... Man kan bara berätta att en vanlig uppfattning är det här. Eller, så att jag förstår att det kan ha ett stort värde.
Jag tror också om man tänker, eller så tänker jag i alla fall som reporter, att även om det finns väldigt mycket illvilja och Twitter har verkligen på senare år förvandlats till något annat än det var tidigare, så finns det ändå en stor nytta för mig som reporter att veta att allt jag skriver kommer läsas med liksom, alltså det kommer läsas väldigt noga.
Mm.
Och förhoppningsvis gör det också, kanske inte att man skräms, men att man tänker 2 gånger till att är det här rätt formulering? Borde jag ta med det här? Och det tror jag, eller hoppas snarare på, gör att journalistiken även blir bättre.
Som vi sa i början av det här avsnittet så är också Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje med idag. Hallå Jonas.
Hej.
Du, det är ju ditt jobb att leda redaktionens arbete, och som ansvarig utgivare är ju också precis ansvarig för varenda stavelse vi publicerar eller för den delen säger i den här podden. Och Jag kan ju tänka mig att det här är en grannlaga uppgift alla dagar, men kanske särskilt när en sån här laddad fråga dyker upp där det finns så starka känslor på alla sidor.
Ja, men det är klart att det är det, och det, du sätter fingret på det när du nämner känslor, för mitt jobb är ju samma oavsett om det pågår ett krig i Gaza, ett krig i Ukraina eller om det inte gör det, och vi ska göra liksom samma jobb, journalistiska grundjobb oavsett vad vi skriver. Men det gäller att komma ihåg det när det blir så otroligt infekterat som det blir i Malmö när det händer, när det blossar upp på det här viset, alltså när konflikten i Mellanöstern blir ett krig som det har blivit ett antal gånger de senaste i modern historia.
Och vilka principer vägleder dig och oss andra när du tänker kring vår bevakning av kriget i Gaza?
Ja, men vi finns ju till för våra läsare, så vi ska ju försöka förklara att vi ska rapportera vad det är som händer, och det ska vi göra enligt alla journalistiska och källkritiska principer, så det blir ju superviktigt. Och så ska vi försöka förklara varför det händer, också otroligt viktigt och väldigt, väldigt svårt. Det gäller ju alla krig, att det är svårt med information och att förstå vad som är information och vad som är desinformation och så vidare. Men det är vårt jobb att försöka sortera i det här. Vad är det som är viktigt för förståelsen och för att förklara så att säga skeendet. Så det är grunduppgiften. Men sen finns det ju många andra delar i det här. Vilka konsekvenser får kriget, inte bara på plats för de människorna som drabbas omedelbart, utan även här i Malmö då.
Som liksom ledande nyhetsförmedlare här i trakten så är vi ju verkligen med och sätter bilden av vad som händer i Malmö. Både på våra val kan vi ju framordna en bild av en stad i skräck eller något helt annat. Liksom. Hur hamnar vi rätt i det här?
Ja, jag känner ett jättestort ansvar för det här. Det vet jag att alla medarbetare gör också. Och här är det så otroligt viktigt att vi tillåter oss att tänka flera tankar samtidigt. Man kan berätta olika stories på en gång. De behöver liksom inte utesluta varandra. Och vi måste kunna berätta hur en familj med rötter i Gaza upplever det som händer med befolkningen där. Vi måste också kunna berätta om hur judiska personer i Malmö känner sig förföljda och kanske inte vågar bära sina religiösa symboler. Båda de historierna ryms i den här konflikten. Och de ska också rymmas i Sydsvenskan. Det tycker jag är otroligt viktigt, att det ena liksom inte får utesluta det andra. Och så det finns massor med nyanser i detta som vi med vår totala rapportering förhoppningsvis ska kunna fånga upp. Men det är också viktigt att säga att varje enskild artikel kan inte vara ett helt universum. Och den här konflikten är ju enormt mångfacetterad. Så tänker jag också, att på totalen under en längre period så ska vi kunna skildra väldigt många aspekter av kriget.
Vi börjar prata om Kenas granskning här. Vad lärde du dig av den, och varför tycker du att vad den tillför?
Ja, men den är otroligt viktig. Vi vill ju ha så mycket kunskap som möjligt. Det som är obehagligt med krig och konflikter, det är ju att det blir en bra liksom grund för konspirationsteorier, desinformation och så vidare. Och där vill vi motverka så gott vi kan då genom att plocka fram den kunskapen som finns. Ja, men Kenan sa det själv, vi kan bläddra i papper, vi kan prata med experter, men vi kan också fånga upp människor och deras känslor. Där allting det här ska rymmas i tidningen för att förhoppningsvis ge en mer nyanserad bild av det som händer i Gaza.
Jag tänkte på det som Kenan berättade om sin egen personliga bakgrund som bosnisk muslim. Vilken roll spelar en bakgrund när man bestämmer vilka reporter som ska få fördjupa sig och skriva om ett visst ämne? Hur resonerar du om en sån sak?
Det är klart att det finns tillfällen när man så att säga är jävig och inte bara rapporterar om någonting. Om jag skulle vara ordförande i Malmö FF supporterklubb, så kanske jag inte ska skriva om Malmö FF supporterklubb eller ens Malmö FF. Men var man kommer ifrån är ju på inget sätt diskvalificerande för att man ska kunna liksom skriva eller bevaka någonting. Det vore ju som att säga att ingen som är svensk medborgare kan skriva om NATO, för vi på något vis skulle vara jäviga då eftersom vi är medlemmar i NATO. Vi skulle liksom hamna i helt omöjliga situationer. Och så ska man också komma ihåg att Kenan, som var andra reporter, är i första hand yrkesman och jobbar utifrån journalistiska principer. Det betyder att man lägger åt sidan sina personliga liksom preferenser. Sen förstår jag att det går ju inte att göra det till 100% för man är samtidigt människa. Men jag känner mig, jag har 100% förtroende för Kenans arbete här, och när vi skriver och publicerar en artikel eller ett helt material, så är det ett arbete där väldigt många personer är inblandade. Så i det här fallet så var det Kenan Hubble som hade skrivit texten, och så är det någon annan som har tagit bilder eller gjort illustrationer. Men sen finns det en redaktör som läser texten, som bollar med Kenan, kommer med inspel, formar. Sen hamnar en sån text hos mig som är utgivare. Och i det här fallet så hade vi ju diskussioner om detaljer ända in på mållinjen, kan man säga. För att vi ville nyansera och berätta det här på ett så bra sätt som möjligt.
En, vad ska man säga, en daglig absurditet som vi lever med på en redaktion. Det är ju, skulle jag säga, valet att ge utrymme åt tiotusentals döda barn långt bort. Eller liksom bristen på skolböcker i Lund eller en ladugårdsbrand i Svedala. Varför fyller vi inte spalterna med det som liksom är allra viktigast och mest dramatiskt?
Om vi ska prata om nyhetsvärdering så brukar man prata om geografisk och kulturell närhet. Och de begreppen kan ju vara lite svåra, men om man bara lyssnar på vad de säger, så om någonting händer i din absoluta närhet så kommer du förmodligen att vara intresserad av det. Det kommer vara en stor sak för dig, även om det är bara en vägbil utanför ditt hus. Sen finns det en kulturell närhet som vi pratar om också. Det är ofta därför som vi tycker att nyheter från USA är ganska så spännande, för att vi känner en kulturell närhet till USA. Men det gäller ju i allra högsta grad i Mellanöstern också och Malmö. Här finns det en kulturell närhet för väldigt många människor, familjeband rent av. Och det som händer i våran stad och det som är viktigt för människor i våran stad, det är det som är liksom högsta nyhetsprio för Sydsvenskan. Och vad är viktigt då? Ja, men jag tycker ju att det är otroligt viktigt att vi kan berätta om de stora konflikterna i världen. För Ukraina-kriget känns ju som att det kryper alldeles in på, va? Mellanöstern-konflikten eller kriget i Gaza kryper ju ända in på familjenivå som vi nämnde. Men det gör ju också, och den här, det är en halsbrytande jämförelse, Malmö FFs premiär. För många är det en otroligt stor sak, och tidningen måste rymma båda de här ytterligheterna. Alltså sånt som objektivt sett kanske inte är så himla viktigt, men som har betydelse för våra läsares liv. Det är liksom tidningens storhet, tycker jag också, att vi greppar om det här. Det slutar inte, det lilla livet får aldrig sluta vara viktigt bara för att det stora där ute ser mörkt ut.
Att det finns ett sånt engagemang och så mycket vanmakt och sorg och ilska kring konflikten och kriget i Gaza, det märker man ju så fort man närmar sig det här ämnet och skriver om det. Man får mycket reaktioner. Vad har du som chefredaktör sett av? Hur mycket märker du som chefredaktör av det här stora och heta engagemanget?
Ja, men jättemycket. Och jag tror att det är en följd av att det blir så infekterat, för att folk är så engagerade på mycket goda grunder. Så jag har inget problem med att man engagerar sig och tycker till om det vi gör. Det är tvärtom en bra sak. Det som gäller för oss är ju att vi ska göra samma journalistiska jobb som vi alltid gör. Men det blir lite grann svårare, för vi är också människor och känner av den pressen på oss. Och vi sätter en stor press på oss själva att skildra det här på ett journalistiskt korrekt sätt. Men det upprör väldigt starka känslor, och vi får det via mail, via telefon, via sociala medier. Så vi upplever ett ganska starkt tryck på oss. Och då är det viktigt att vi står emot det, försöker ha is i magen och jobba efter de här vanliga journalistiska principerna.
Med detta rundar vi alltså av det här avsnittet av nyhetspodden du lyssnar på Sydsvenskan. Kenan Habus texter finns förstås att ta del av på sydsvenskan.se. De finns samlade under vignetten Hatet i Gazakrigets spår. Och om du inte redan är digital prenumerant så går du just nu att pröva på i 3 månader utan bindningstid. Gå till sydsvenskan.se, klicka på kundservice och därefter på bli prenumerant så ordnar det sig snabbt och lätt. Jag som gjorde det här avsnittet heter Eskil Fagerström. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje.